lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till fjärde Moseboks sjunde kapitel. Det är det längsta kapitlet i fjärde Mosebok och det näst längsta kapitlet i Bibeln. Det längsta är den 119:e saltarsalmen, som är en lovprisning av Guds ord. Vi läser i fjärde Mosebok 7, verserna 1 och 2. Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det med alla dess tillbehör och hade satt upp altaret med alla dess tillbehör och smort och helgat detta, bars offergåvor fram av Israels hövdingar. Huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna som stod i spetsen för det inmönstrade. När tabernaklet är färdigt uppsatt så är det något som måste ske innan offergåvorna kan bäras fram och tjänsten i tabernaklet börja. För verksamheten i tabernaklet ska inte börja förrän Moses har smort och helgat det. Också tillbehören, alla tillbehör, skulle smörjas och helgas. Därefter kan offergåvorna bäras fram och tjänsten börja. Och vi läser verserna 3 till och med 9. Det förde fram som sin offergåva inför Herrens ansikte 6 övertäckta vagnar och 12 oxar. 2 hövdingar tillsammans en vagn. Och varje hövding är en oxe. Dessa förde det fram inför tabernaklet. Och Herren sade till Mose, ta emot detta av dem för att använda det till uppenbarelsetältets tjänst. Och lämna det åt leviterna allt efter beskaffenheten av vars och ens tjänst. Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. 2 vagnar och 4 oxar gav han åt Gersons barn, efter beskaffenheten av deras tjänst. 4 vagnar och 8 oxar gav han åt Meraris barn, efter beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av Itamar, prästen Arons son. Men åt Kehats barn gav han inte något, ty det ålåg dem att ha hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Kehats efterkommande hade privilegiet att bära helgedomens dyrbaraste föremål och redskap, och det skulle bäras på axlarna. Gerasiterna och merariterna ansvarade för de yttre delarna av tabernaklet, och de behövde hjälp med dessa tunga detaljer. Och de får den hjälpen genom stamhövdingarnas gåvor. Och verserna 11-17. Och Herren sade till Mose, låt hövdingarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning. Och den som på den första dagen förde fram sin offergåva var Naheson, Aminadabs son av Judas stam. Hans offergåva var ett silverfat, 130 siklar i vikt, och en silverskål om 70 siklar, efter helgedomssikelns vikt. Båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja till spisoffer. Vidare en skål av guld om 10 siklar, full med rökelse. Vidare en ungtjur, en vädur och ett års gammalt lamm till brännoffer och en bock till syndoffer. Samt till tackoffret 2 tjurar, 5 vädurar, 5 bockar och 5 års gamla lamm. Detta var Nahesons, Aminadabs sons, offergåva. Fjärde Mosebok kapitel 7 är på hela 89 verser. Och det vi just har läst i verserna 11-17 handlar om det som bars fram på den första dagen. Och vers 18 säger, på På den andra dagen förde Netanel, Suars son, hövdingen för Isaskar, fram sin gåva. Och vad frambar han? Jo, här möter vi ett exakt upprepande av vad som står i verserna 11-17. Och för alla 12 stammarna, för alla 12 dagarna, upprepas allt sammans och exakt allt räknas upp igen och igen 12 gånger. Skulle nedtecknandet av vad som hände dessa 12 dagar ha bestämts av människans tankar, hade det hela varit samlat i en kort förklaring som sa att de 12 stamhövdingarna offrade så och så mycket. Eller kanske beskrivit vad den första bar fram, och därefter hade det stått: detsamma gjorde de andra 11 stamhövdingarna. Men som det står hos profeten Jesaja i kapitel 55: se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Guds helige ande har noggrant återgivit varje detalj. Gud kräver en fullständig och detaljerad beskrivning med vars och ens namn, vilken stam han representerar och det offer han bär fram till Guds tabernakel. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 6: när du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Det vill säga, vi ska inte försöka skapa uppmärksamhet omkring det vi gör. Och det ska inte föras protokoll över välgörenhet med tanke på belöning eller för att berömma sig av det. Vi ska inte låta den vänstra handen veta vad den högra gör. För det ska du veta, hur litet det än är. Gud har kontroll på allt det som framburits till honom. Du kanske minns ifrån vår genomgång av Lukas evangeliet att i Lukas kapitel 21 stod Jesus och såg på hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Och en fattig änka kom och la ner 2 kopparslantar. Och så säger Jesus: sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. Det tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. En del rika gav stora gåvor, och Jesus såg det. Och så ser han en änka som lägger ner 2 kopparslantar. I förhållande till vad de rika gav så var det ingenting. Men Jesus ser inte på det sättet. Hon gav allt hon hade, och för Jesus var hennes gåva den största. Det är registrerat i himlen. Det kan du lita på. Jesus vet precis vad du ger till honom och hur mycket du behåller för dig själv. Det finns en del människor som, när man samtalar om förvaltning och givande, som säger att vad jag ger, det är en sak mellan mig och Gud. Och det är ju faktiskt sant. Men jag undrar om de som säger det är klara över hur detaljerat det är nedskrivet i himlen. Fjärde Mosebok kapitel 7 är ett förunderligt kapitel. 89 verser som innehåller inte mindre än 12 repriser. Kanske verkar det enformigt för dig och för mig, men jag tror att Gud än idag ser dessa stamhövdingar var för sig. Sannerligen, Gud har tid med den enskilde. Thank you. Därmed har vi kommit till fjärde Mosebok kapitel 8 om lampornas placering i tabernaklet och om leviternas rening och invigning. Till att börja med kan det verka som om det är malplacerat att tala om lamporna här, som egentligen hör hemma i andra Mosebok, där Gud ger alla befallningarna angående tabernaklet. Men när vi närmare granskar det, ser vi att Gud har en mening med att nämna det just här. Kapitel 8 fortsätter avsnittet om reningen, som en förberedelse för vandringen genom öknen. De som skulle vandra med Gud och tjäna honom måste vara rena. Vi läser i fjärde Mosebok 8, de fyra första verserna. Och Herren talade till Mose och sade: tala till Aaron och säg till honom, när du sätter upp lamporna, ska detta ske så att de sju lamporna kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken. Och Aaron gjorde så. Han satte upp lamporna så att de kastade sitt sken över platsen framför ljusstaken, som Herren hade befallt Mose. Och ljusstaken var gjord på följande sätt. Den var av guld i drivet arbete. Också dess fotställning och blommorna på den var i drivet arbete. Efter det mönster som Herren hade visat Mose hade denne låtit göra ljusstaken. Ljusstaken med sina lampor är en av de mest perfekta förebilder på Kristus som vi finner i tabernaklet. Den var gjort i massivt guld i drivet arbete. Lamporna skulle sättas upp på en bestämd plats och på ett bestämt sätt, eftersom de ska kasta ljus över något helt bestämt. Liksom den helige ande ska uppenbara Kristus för oss. Och vi anar varför lamporna nämns här, mellan gåvorna som stamhövdingarna frambär och leviternas rening och invigning. Det påminner oss om att allt måste ske i ljuset av Kristi närvaro. Vad betyder det för dig och mig? Det betyder att det vi ger till honom och när vi tjänar honom, så måste det ske i ljuset av hans närvaro. Det vill säga, det måste ske i överensstämmelse med hans ord. För det är där Kristi kyrka ska få sina instruktioner. Inte från ett kyrkoråd, tradition eller ritual. Därmed inte något ont sagt om en god form eller ett mönster för både gudstjänst och tillbedjan, som kan vara en hjälp för den rastlösa själen att finna vila i Gud i en rastlös tid. Men kyrkans marschorder och instruktioner är i Guds ord. Och när det gäller lamporna ska vi minnas att Jesus sa om sig själv: jag är världens ljus. Resten av kapitlet handlar om leviternas rening och invigning. Och vi ska lägga märke till att även om de redan varit vid brännofferaltaret, som illustrerar Kristi kors, så måste de komma till kopparbäckenet för att renas. Det talar om den dagliga reningen, daglig förnyelse. Den som har blivit renad vill Gud bevara ren. Och vi läser verserna 5 och 6. Och Herren talade till Mose och sade: du skall bland Israels barn ta ut leviterna och rena dem. Om Gud ska få använda dig och mig i sin tjänst, så måste han först rena oss vid kopparbäckenet eller tvagningskaret. Brännofferaltaret talar om Kristi försoningsverk, om att bli rättfärdiggjord inför Gud, renade i lammets blod. Tvagningskaret talar om hur vi lever i vardagen. Vi kan säga, det talar om konsekvensen av att ha varit vid brännofferaltaret. Som Paulus skriver till det troende i Filippi, Filipperbrevet 2. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Och nu ska vi lägga märke till hur leviterna, som först varit vid brännofferaltaret, nu renas. Vi läser verserna 7 och 8. Och på följande sätt ska du göra med dem för att rena dem. Du ska stänka reningsvatten på dem. Och det ska låta raka hela sin kropp och tvätta sina kläder och skall så rena sig. Sedan ska det ta en ungtjur med tillhörande spisoffer av fint mjöl begjutet med olja. Dessutom ska du ta en annan ungtjur till syndoffer. Först ska de bestänkas med reningsvatten. Det gjordes vid kopparaltaret eller kopparhavet som det också kallas. I Uppenbarelseboken 21, där det talas om en ny himmel och en ny jord och om det nya Jerusalem, så står det: Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och havet fanns inte mer. Nej, för i Guds rike, när vi är honom lika, utan synd och brist, är det inte längre något behov för kopparhavet och den dagliga reningen. För här är allt fullkomligt. Havet finns inte mer. Först så bestänks alltså leviterna med reningsvatten vid havet som står i tabernaklets förgård. Och så för det andra ska de låta raka hela sin kropp. Det tredje, de ska tvätta sina kläder. Och för det fjärde så skulle det ske ett syndoffer och ett brännoffer. Det viktiga för ett Guds barn idag är inte hur han går, men vart han går. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 7 står det: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Och vi läser i fjärde Mosebok 8, verserna 9 till och med 11. Och du ska föra fram leviterna inför uppenbarelsetältet, och du ska församla Israels barns hela menighet. Och när du har fört fram leviterna inför Herrens ansikte, skall Israels barn lägga sina händer på dem. Och Aaron skall inviga leviterna inför Herrens ansikte som ett viftoffer från Israels barn. Och det ska sedan ha till åliggande att förrätta Herrens tjänst. Låt oss verkligen ha klart för oss att du kan sjunga solo, du kan hålla en predikan, undervisa en söndagsskolklass, du kan vara äldstebroder eller ledare i församlingen. Men det får ingen avgörande betydelse om du inte själv lever i Guds ljus och har varit inför hans ansikte för att renas. Du måste lära känna dig själv i ordets ljus. För det är viktigare för en ledare i Guds rike att lyssna till Guds ord än att tala Guds ord. Det är ofta Marta-typerna som uppmärksammas, även i den kristna verksamheten. Medan det är Maria-typerna som verkligen påverkar människors liv och vardag, både för tid och evighet. För den som inte prioriterar den goda del som Maria, förlorar snart kärleken till Gud och kan då lätt börja leva för verksamheten eller uppgiften istället för att leva för Gud. Gud är inte först och främst en som ska hjälpa oss med vår verksamhet. Men det handlar om att först och främst själv leva det inre livet med Gud. Leviterna måste först stå inför Guds ansikte. Sedan kan de tjäna både Gud och folket. Ledare, äldste, diakoner, medarbetare är inte kallade att kamouflera sina brister och leka andliga stålmän. Men kallade att framför allt leva ärligt, leva med all sin brist och sin svaghet mitt i Guds ljus, med all den risk det innebär. Vi måste komma bort från våra krampaktiga försök att välsigna andra människor och låta Guds ljus avslöja våra svagheter. Då kan Gud få möjlighet att välsigna andra. För välsigna är det bara Gud som kan. Och den som ska bli till välsignelse måste erkänna sanningen om sig själv. Leva inför Guds ansikte. Det var det som först måste ske med leviterna och som det sägs i verserna 14 och 15. På detta sätt ska du bland Israels barn avskilja leviterna så att leviterna ska tillhöra mig. Därefter ska leviterna gå in och göra tjänst vid uppenbarelsetältet. Sedan du har renat dem och invigt dem som ett viftoffer. Verserna 19 till och med 22. Och jag har bland Israels barn gett leviterna som gåva åt Aaron och hans söner till att förrätta Israels barns tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning för Israels barn, för att ingen hemsökelse må drabba Israels barn genom att Israels barn närmar sig helgedomen. Och Mose och Aaron och Israels barns hela menighet gjorde så med leviterna. Israels barn gjorde med leviterna i alla avseenden som Herren hade befallt Mose angående dem. Och leviterna renade sig och tvättade sina kläder, och Aaron viftade dem som ett viftoffer inför Herrens ansikte. Och Aaron bringade försoning för dem och renade dem. Därefter gick leviterna in och förrättade sin tjänst vid uppenbarelsetältet under Aaron och hans söner, som Herren hade befallt Mose angående leviterna, så gjorde de med dem. Leviterna var på ett speciellt sätt givna åt Gud. Och vi påminner än en gång om Jesu översteprästerliga förbön i Johannes evangeliets 17 kapitel, där han ber för det troende i vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Jesus Kristus betalade priset och köpte oss fria till att tillhöra Gud. Och han betalade med sitt eget dyra blod. Nu har Fadern givit oss tillbaka till Herren Jesus Kristus. Vi tillhör honom. Och vår tjänst för honom vilar inte på regler och lagar. Det är inte sättet på vilket man tjänar Herren Jesus. Vi följer honom därför att vi älskar honom. Vi har av Guds helige ande, genom ordet, blivit förda in i ett helt nytt förhållande till honom. Vi är friköpta, älskade av Gud, och behöver inte sträva för att kompensera vår brist, genom att hela tiden försöka göra något. Vi vilar i Gud. Vi är älskade av Gud. Därför har vi vår glädje i Gud och i det han har gjort för oss. Och vi läser vidare i fjärde Mosebok kapitel 8, verserna 23 till och med 26. Och Herren talade till Mose och sade: detta är vad som ska gälla angående leviterna. Den som är 25 år gammal eller mer ska infinna sig och göra tjänst med arbete vid uppenbarelsetältet. Men när leviten blir 50 år gammal ska han vara fri från att tjäna med arbete. Han ska då inte längre arbeta. Han må betjäna sina bröder vid uppenbarelsetältet med att iaktta vad som där är att iaktta. Men något bestämt arbete ska han inte utföra. Så ska du gå till väga med leviterna i fråga om deras åligganden. Leviterna tilläts tjäna i tabernaklet från 25-årsåldern. I fjärde Moseboks fjärde kapitel läste vi att de inte kunde träda in i prästtjänst förrän de var 30 år. Prästerna tjänstgjorde från de var 30 år tills de hade fyllt 50 år. Leviterna som tjänstgjorde runt tabernaklet, som satte upp tabernaklet och monterade det ner och hade andra liknande uppgifter, de kunde vara från 25 till 50 år. I fjärde Moseboks första kapitel såg vi att de vapenföra män som mönstrades var från 20 år och äldre. Därmed har vi mött åldern 20 år, 25 år och 30 år. Men när det gällde frågan om vid vilken ålder alla av folket blev ansvariga läser vi i fjärde Mosebok kapitel 14, vers 29. Här i öknen ska era döda kroppar bli liggande. Så ska det gå med er alla, så många ni är som har blivit inmönstrade. Alla som är 20 år gamla eller mer, eftersom ni har knotat mot mig. Alltså, från 20 år var den enskilde ansvarig. Men det är viktigt att barnen redan från det tidigaste barnaår får lära känna Jesus frälsaren, så att de i sin barndom, ungdom och mogen ålder och även ålderdom kan få leva och vandra i Guds ljus. I Johannes första brev kapitel 2 står det i vers 3 att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Och i Johannes första brev 3:23: och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.